Kapitel 1. Kära vänner, detta brev kommer från Paulus, som är utvald av Gud och utsänd av Jesus Kristus, och från vår kära broder Timoteus. Vi skriver till er, alla kristna i Korint och i hela Grekland. Nåd och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vilken stor Gud vi har! Han är vår Herres Jesu Kristi far. Från honom kommer all omtanke och tröst, och den ger han oss för att vi ska kunna ge samma hjälp och tröst vidare till andra som är i svårigheter och behöver vår sympati och inspiration. Ni kan vara säkra på att ju mer vi får lida för Kristus, desto mer kommer han att ge oss av tröst och uppmuntran. Vi möter stora svårigheter i vårt arbete för att visa er Guds frälsning och omtanke, men Gud har gett oss nytt mod mitt i våra bekymmer, och det kommer också ni att få glädje av. Ni kommer nämligen att förstå med vilken kärlek Gud vill ta hand om er när ni får gå igenom samma lidanden. Han ska ge er kraft att stå ut med dem. Kära bröder, jag tror att ni bör få veta lite om den svåra tid vi hade i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi trodde vår sista stund var kommen. Vi kände oss som dödsdömda och såg hur maktlösa vi var när det gällde att hjälpa oss själva. Men det hade ändå något gott med sig. Vi lärde oss att lägga allt i Guds händer. Bara han kunde rädda oss. Vi kan ju till och med uppväcka de döda. Han hjälpte oss också och räddade oss från en fruktansvärd död. Och vi är övertygade om att han ska stå vid vår sida också i fortsättningen. Men ni måste hjälpa oss genom att be för oss. Då blir vi också många som kommer att tacka och lovprisa Gud för hans omsorg om oss. Vi är glada över att helt ärligt kunna säga att vi i allt vad vi har gjort har varit uppriktiga och haft ett gott uppsåt. Vi har bara litat på Herrens hjälp och inte på vår egen förmåga. Och detta är om möjligt ännu mer sant när det gäller vårt handlingssätt mot er. Mina brev har varit ärliga och gått rakt på sak. Jag har inte skrivit något mellan raderna. Även om ni inte känner mig särskilt väl, vilket jag hoppas att ni så småningom ska göra, så vill jag att ni ska försöka acceptera mig som jag är och rent av känna er stolta över mig. På sätt och vis har ni ju faktiskt redan börjat göra det, på samma sätt som jag kommer att vara stolt över er den dag då vår Herre Jesus kommer tillbaka. Det var för att jag var så säker på er förståelse och ert förtroende som jag räknade med att stanna och hälsa på er på min resa till Makedonien och på det sättet ge ännu ett bevis på min kärlek till er. På vägen tillbaka hade jag också tänkt stanna för att bli utrustad för den fortsatta färden till Judeen. Nu kanske ni frågar varför jag ändrade mina planer. Hade jag inte redan bestämt mig? Eller är jag som vissa människor som säger ja och menar nej? Absolut inte. Lika säkert som att Gud är sann så är jag inte en sådan människa. Mitt ja betyder ja. Timoteus och Silvanus och jag har berättat för er om Jesus Kristus, Guds son. Han är inte den som säger ja när han menar nej. Han gör alltid precis som han säger. Han fullföljer och uppfyller alla Guds löften, hur många de än är. Vi har berättat för alla hur trofast han är och på det sättet ärat hans namn. Det är Gud som har förenat oss i tron på Kristus och utrustat oss att som apostlar predika de goda nyheterna. Han har satt sin stämpel på oss, sin ande. Det visar att vi är hans egendom. Delaktigheten av den helige ande är en garanti för att vi tillhör honom och ett litet förskott på allt det som han kommer att ge oss. Jag kallar Gud till vittne på att vad jag säger är absolut sant. Skälet till att jag inte har besökt er ännu är att jag vill bespara er mina tillrättavisningar. Även om jag inte kan göra mycket för att stärka er tro när jag kommer, den är ju redan stark, så vill jag komma för att glädja er. Jag vill göra er lyckliga, inte ledsna. Kapitel 2. Nej, sa jag till mig själv. Jag ska inte göra det. Jag ska inte plåga dem med ännu ett smärtsamt besök. För om jag gör er ledsna, vem ska då göra mig glad? Det är ni som ska göra det. Och hur skulle ni kunna det om jag gör er sorgsna? Därför skrev jag till er som jag gjorde i mitt sista brev, för att ni skulle kunna reda upp problemen innan jag kommer. När jag sedan äntligen kommer, så behöver jag inte bli ledsen för deras skull, som egentligen borde ge mig den största glädjen. Jag var övertygad om att er lycka var så sammankopplad med min, att inte heller ni skulle vara lyckliga om jag inte kom med glädje. Ni kan inte ana hur svårt det var för mig att skriva det förra brevet. Det krossade nästan mitt hjärta och jag säger er uppriktigt att jag grät över det. Jag ville inte göra er illa men jag var tvungen att visa hur mycket jag älskar er och bry mig om vad som händer med er. Kom ihåg att den man som jag skrev om, han som orsakade alla svårigheterna, inte har bedrövat mig i samma utsträckning som han har vållat alla er smärta, även om jag upplevt min del i det också. Jag vill inte vara hårdare mot honom än jag behöver vara. Han har blivit tillräckligt straffad genom ert gemensamma avståndstagande. Nu är det dags att förlåta honom och trösta honom. Annars blir han kanske så bitter och modlös att han inte kan repa sig. Var nu snälla och visa honom att ni fortfarande älskar honom varmt. Jag skrev till er som jag gjorde, också för att få reda på hur långt ni var villiga att lyda. När ni förlåter någon, så gör jag det också. Och vad jag har förlåtit, i den utsträckning det har berört också mig, har jag förlåtit med Kristi auktoritet och för ert eget bästa. Ännu ett skäl att förlåta er är att ni därigenom undviker att bli överlistad av Satan, för vi vet vad han är ute efter. När jag kom till staden Troas gav Herren mig fantastiska möjligheter att predika evangeliet. Men Titus, min käre broder, var inte där för att möta mig och jag kunde inte känna mig riktigt lugn, för jag undrade var han var och vad som hade hänt honom. Därför tog jag farväl av vännerna och åkte genom hela Makedonien för att försöka hitta honom. Men Gud vare tack som har vunnit seger genom vad Kristus gjorde. Vi får gå med i hans triumftåg och berätta för andra om Herren och sprida det glada budskapet som en välluktande doft. Våra liv har nämligen en ljuvlig och livgivande doft på grund av vår gemenskap med Gud. Det är Kristuslivets blomdoft inom oss som både de kristna och de som inte är kristna runt omkring oss känner. För de som inte tror tycks detta vara en skrämmande påminnelse om död och dom, men för de som känner Kristus är vi en livets doft. Men vilka är vuxna en sådan uppgift som denna? Bara de som likt oss själva är helhjärtade människor och som är sända av Gud och inför honom talar i Kristi kraft. Vi är inte som dessa många brödpredikanter som gör affär av Guds ord och bara predikar för att få sitt levebröd. Kapitel 3. Börjar vi nu likna de falska lärare ni varit utsatta för, som måste göra ett stort nummer av sig själva och alltid bära med sig rekommendationsbrev? Jag tror knappast att ni behöver något brev från någon som berättar om oss, eller hur? Och vi behöver inte någon rekommendation från er heller. Det enda brev jag behöver är ni själva. Genom att se på er förvandling kan alla förstå att vi har gjort ett gott arbete ibland er. De kan se att ni är ett brev från Kristus skrivet av oss. Det är inte ett brev skrivet med bläck som Moses lag, inte heller inhugget på stentavlor som de 10 buden, utan skrift av Guds levande ande i människors inre. Vi vågar tala på detta sätt om oss själva därför att vi litar på Gud genom Kristus och på att han ska hjälpa oss att vara sanna i vad vi säger, och inte därför att vi tror att vi i oss själva kan göra något av bestående värde. Vår kraft och vår framgång kommer bara från Gud. Han är den som har hjälpt oss att förkunna denna nya väg till frälsning för andra. Vi säger inte att man måste lyda allt i Guds lag eller också dö. Men vi talar om att det finns liv genom den helige ande. Den gamla vägen, att försöka bli frälst genom att hålla de 10 buden, slutar med döden. På den nya vägen ger den helige ande dem liv. Ändå började det gamla lagsystemet som ledde till döden med en sådan härlighet att människorna inte kunde stå ut med att titta på Moses ansikte. För när han gav dem Guds lag som de skulle lyda, lyste hans ansikte av Guds egen härlighet, även om glansen snart bleknade. Ska inte vi vänta oss en mycket större härlighet i dessa dagar när den helige ande ger oss liv? Om den plan som leder till dom var härlig, hur mycket härligare är inte den frälsningsplan som gör människorna rättfärdiga inför Gud? Den första härligheten som lyste från Moses ansikte är i själva verket inte värd något alls mot den överväldigande härligheten i den nya överenskommelsen. Om det gamla systemet, som bleknade till ingenting, var fyllt av himmelsk härlighet, så måste ju härligheten i Guds nya frälsningsplan vara ännu mycket större, för den är evig. Eftersom vi vet att denna nya härlighet aldrig kommer att försvinna, kan vi predika utan rädsla och behöver inte göra som Mose, som hängde ett skynke över sitt ansikte så att israeliterna inte kunde se hur härligheten bleknade bort. Inte bara Moses ansikte var dolt, utan hans folks sinnen och förstånd var också överhöljda och förblindade. Till och med nu, när skrifterna läses, tycks det vara som om judarnas inre är övertäckt med en tjock slöja, eftersom de inte kan inse och förstå skriftens verkliga mening. Denna missförståndets slöja kan nämligen bara tas bort genom tron på Kristus. Ja, än idag när de läser Moses skrifter är deras inre ögon blinda och de tror att enda möjligheten att bli frälst är att lyda de 10 budorden. Men så fort någon vänder sig bort från sina synder till Herren tas slöjan bort. Herren är anden som ger dem liv. Och där han finns, där finns det frihet från lagen. Vi kristna har ingen slöja över våra ansikten. Vi kan vara speglar som klart återspeglar Herrens härlighet. Och allt eftersom Herrens ande arbetar inom oss blir vi mer och mer lika honom. Kapitel 4. Det är Gud själv som i sin omtanke om oss har gett oss den underbara uppgiften att berätta om hans goda nyheter för andra. Och därför ger vi aldrig upp. Vi försöker inte lura människor att tro. Vi är inte intresserade av att arbeta på det sättet. Vi försöker aldrig få någon att tro att Guds ord är något annat än det är. Alla sådana skamliga metoder förkastar vi. Vi står inför Gud själv när vi talar, och därför säger vi sanningen, och alla som känner oss vet att det är så. Om de goda nyheter som vi predikar är dolda för någon, så är de dolda för den som är på väg till evig död. Satan, som är Gud i denna onda värld, har förblindat en sådan människa så att hon varken kan se det härliga ljus som det glada budskapet omges med eller förstår det fantastiska budskap vi predikar om Kristi, vår Guds härlighet. Vi går inte runt och predikar om oss själva, utan att Jesus Kristus är Herre. Allt vi säger om oss själva är att vi är era slavar på grund av vad Jesus har gjort för oss. För Gud som sa, låt ljuset lysa i mörkret, har fått oss att förstå att det är hans härlighets ljus som lyser mot oss i Jesu Kristi ansikte. Men denna dyrbara skatt, den kraft och det ljus som nu finns inom oss, bär vi i ett tillfälligt skal, det vill säga i våra svaga kroppar. Alla kan se att denna underbara kraft inom oss måste komma från Gud och inte kan vara vår egen. Vi är på alla sidor omgivna av svårigheter, men inte nerbrutna eller utslagna. Vi är rådvilla därför att vi inte vet varför saker och ting händer som de gör, men vi ger inte upp. Vi är förföljda till det yttersta, men Gud överger oss aldrig. Vi blir nedslagna, men vi reser oss och fortsätter. Våra kroppar hotas ständigt av döden, på samma sätt som Jesus hotades av den. Därför är det synligt för alla att det bara är den levande Kristus inom oss som skyddar oss. Ja, vi lever under konstant fara för våra liv, därför att vi tjänar Herren. Men det ger oss ständigt tillfälle att låta Jesu Kristi kraft bli synlig i våra döende kroppar. På grund av vår predikan hotas vi av döden, men för er leder den till evigt liv. Vi säger utan rädsla vad vi tror och litar på att Gud tar hand om oss, precis som psalmisten gjorde när han sa, jag tror och därför talar jag. Vi vet att samma Gud som förde Herren Jesus Kristus tillbaka från de döda också kommer att föra oss till liv igen tillsammans med Jesus och ställa fram er tillsammans med oss inför honom. Våra lidanden tjänar ert bästa. Ju fler av er som vinns för Kristus, desto fler kan tacka för hans stora godhet och desto mer kommer Herren att förhärligas. Det är därför som vi aldrig ger upp. Även om våra kroppar bryts ner av döden, så växer vår inre styrka i Herren för varje dag. Våra svagheter och lidanden är egentligen ganska små och ska inte vara så länge. Ändå kommer denna korta tid av svårigheter att leda till Guds rikaste välsignelser för oss under hela evigheten. Vi tänker inte på det vi upplever just nu, till exempel svårigheterna runt omkring oss, utan vi ser fram emot himlens glädje som vi ännu inte har upplevt. Svårigheterna ska snart vara förbi, men glädjen som väntar kommer att räcka i evighet. Kapitel 5. För vi vet att när vi dör och lämnar kroppen blir det som att byta ut ett väl använt tält mot ett nytt hus. Det ska bli vårt hem för evigheten och det är byggt av Gud själv och inte av mänskliga händer. Vi blir ofta besvikna på vår jordiska kropp. Det är därför som vi längtar efter den dag när vi ska få himmelska kroppar som vi ska ta på oss som man tar på sig nya kläder. För vi ska inte bli som andar som saknar kropp. Trots vår nuvarande kroppsbegränsning tar det emot att vara helt utan den. Vi vill bli överklädda av den nya kroppen så att det dödliga blir uppslukat av det eviga livet. Så har också Gud förberett det för oss. Och som en garanti och ett förskott på det som ska komma har han gett oss den helige ande. Nu kan vi lugnt se fram emot våra nya kroppar. Vi förstår också att vårt tält här på jorden inte är vårt riktiga hem. Det är genom att tro och inte genom att se som vi vet att detta är sant. Detta tar också bort vår rädsla för att dö, för då kommer vi hem till Herren. Vi vill leva så att vi gläder honom, vare sig vi redan är hos honom eller på väg hem till honom. För vi måste alla ställas inför Kristus för att dömas, och våra liv kommer att granskas av honom. Var och en kommer att få vad han har förtjänat. efter de goda eller onda gärningar han har gjort i sin jordiska kropp. På grund av den djupa respekt för Herren som vi alltid känner inom oss, arbetar vi intensivt för att vinna andra. Gud känner oss och vet att vi är uppriktiga i detta. Och jag hoppas att ni också verkligen är medvetna om det. Försöker vi klappa oss själva på axeln igen? Nej, jag vill bara att ni ska ha något att svara de predikanter som skryter med hur bra de ser ut och hur bra de predikar, men som inte är ärliga och uppriktiga. Ni kan framhålla att vi är det. Är vi galna när vi säger sådana saker om oss själva? Om så är fallet så är det för att ge äran åt Gud. Och om vi är vid sunda vätskor så är det till er nytta. Vad vi än gör så gör vi det inte för vår egen vinst, utan därför att vi styrs av Kristi kärlek. Eftersom vi tror att Kristus har dött för oss alla, bör vi också tro att vi har dött bort från det gamla liv som vi levde förr. Han har dött för alla, så att alla som lever, det vill säga har fått evigt liv från honom, inte längre ska leva för sig själva, för sin egen skull, utan för Kristus, som har dött och uppstått för dem. Sluta därför att värdera andra kristna efter vad världen tycker om dem, eller efter hur de ser ut till det yttre. En gång i tiden bedömde jag helt felaktigt Kristus på det sättet. Jag såg honom bara som en vanlig människa som jag själv. Nu ser jag det på ett helt annat sätt. När någon blir en kristen blir han en fullständigt ny människa invärtes. Han är inte densamme längre. Ett nytt liv har börjat. Allt detta nya kommer från Gud, som har fört oss tillbaka till gemenskap med honom genom det som Kristus Jesus har gjort. Och Gud har gett oss förmånen att få uppmana alla människor att komma tillbaka till honom och stifta fred med honom. Det var Gud som genom Kristus återförenade världen med sig själv. Och han anklagar inte längre människan för hennes synder, utan utplånar dem. Detta är det underbara budskap som han har gett oss för att vi ska berätta det för andra. Vi är Kristi ambassadörer. Gud använder oss för att tala till er. Vi ber er som om Kristus själv var här för att bönfalla er. Ta emot den kärlek han erbjuder er och låt er återförenas med Gud. För Gud lade våra synder på den syndfria Kristus. I utbyte lät han sedan sin godhet flöda över oss. Kapitel 6. Som Guds medarbetare ber vi er att inte låta detta underbara budskap om Guds stora godhet gå er ur händerna. Gud säger: er bön nådde mig just i rätt tid, när frälsningens port stod vidöppen. Jag hjälpte er på den dag då frälsningen erbjöds. Just nu är Gud beredd att välkomna er. Idag är han beredd att frälsa er. Vi försöker att leva på ett sådant sätt att ingen någonsin ska bli sårad eller hindras från att finna Herren på grund av vårt handlingssätt, och för att ingen ska finna något fel hos oss och sedan skylla det på Herren. Faktum är att vi i allt vi gör försöker visa att vi är sanna Herrens tjänare. Vi står tålmodigt ut med lidande, svårigheter och besvär av alla slag. Vi har blivit slagna, satta i fängelse, mött uppretade folkmassor, arbetat till utmattning, vakat hela nätter, utan någon sömn och gått utan mat. Vi har bevisat att vi är det vi påstår oss vara, genom vårt sätt att leva, genom vår kunskap om Kristus och genom vårt tålamod. Vi har varit vänliga och i verklig mening kärleksfulla och fyllda med den helige ande. Vi har varit sanna och Guds kraft har hjälpt oss i allt vi har gjort. Vi har haft allt som hör till en gudfruktig människas utrustning. Vi är trogna Herren, vare sig andra hedrar oss eller föraktar oss. Vare sig de kritiserar oss eller rekommenderar oss. Vi är ärliga, men blir kallade lögnare. Världen struntar i oss, men Gud känner oss. Vi lever i dödens närhet, men är fortfarande vid liv. Vi har blivit skadade men har skyddats från döden. Vi är bedrövade men samtidigt har vi glädje i Herren. Vi är fattiga men vi ger rika andliga gåvor till andra. Vi äger ingenting och ändå njuter vi av allt. O mina kära vänner i Korint, jag har visat alla mina känslor för er. Jag älskar er av hela mitt hjärta. Om förhållandet fortfarande är kyligt mellan oss så beror det inte på bristande kärlek från min sida, utan på att er kärlek är allt för liten och inte sträcker sig ut till mig och drar mig till er. Nu talar jag till er som om ni verkligen var mina egna barn. Öppna era hjärtan för oss. Ge oss kärlek tillbaka. Gå inte i kompanjonskap med dem som inte älskar Herren, för vad har Guds folk gemensamt med syndens människor? Hur kan ljuset ha samband med mörkret? Och vilken enhet kan det finnas mellan Kristus och djävulen? Hur kan en kristen ha gemenskap med någon som inte tror? Och vilken gemenskap kan det finnas mellan Guds tempel och avgudarna? Ni är Guds tempel, den levande Gudens hus. Och Gud har sagt om er, jag ska bo i dem och vandra bland dem. Och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det är därför som Herren har sagt, lämna dem, skilj er ifrån dem, rör inte det som är orent. Då ska jag ta emot er och vara en far för er och ni ska vara mina söner och döttrar. Kapitel 7. Kära vänner, eftersom vi har dessa stora löften, så låt oss vända oss bort från allt som är felaktigt, vare sig det har att göra med kroppen eller anden, och leva i sund gudsfruktan och ge oss själva åt honom och ingen annan. Jag ber er att öppna era hjärtan för oss igen, för inte en enda av er har blivit orättvist behandlad av oss, inte en enda av er har letts vilse. Vi har inte lurat någon eller utnyttjat någon. Jag säger inte detta för att gräla på er, eller för att lägga någon skuld på er. För som jag har sagt tidigare är ni för alltid i mitt hjärta, och jag lever och dör med er. Jag har det största förtroende för er, och jag är väldigt stolt över er. Ni har verkligen uppmuntrat mig. Ni har gjort mig så lycklig trots allt mitt lidande. När vi kom fram till Makedonien fann vi ingen vila där. Omkring oss hade vi svårigheter av alla slag, och inom oss var vi fyllda av rädsla och oro. Gud som ger nytt mod åt de modlösa uppmuntrade oss sedan med Titus ankomst. Det var inte bara hans närvaro som gladde oss, utan också nyheterna som han förde med sig från den underbara tid han hade haft hos er. När han berättade för mig hur mycket ni såg fram emot mitt besök och hur ledsna ni var över vad som hänt och om er lojalitet och er varma kärlek till mig, så blev jag överlycklig. Jag är inte längre ledsen att jag skickade mitt förra brev till er, även om jag ett tag var bekymrad när jag förstod hur smärtsamt det skulle bli för er. Men det plågade er bara en kort tid. Nu är jag glad att jag skickade det. Inte därför att det gjorde er ont, utan därför att smärtan fick er att vända er till Gud. Det var en god sorg ni upplevde. En sorg enligt Guds vilja. Och tack vare den behöver jag inte komma till er med stränghet. Gud använder ibland sorgen i våra liv för att hjälpa oss att vända oss bort från synden och söka det eviga livet. Vi ska aldrig klaga över att han sänder den. Men den sorg som en människa som inte är en kristen upplever är inte den sanna ångerns sorg och förhindrar inte den eviga döden. Se bara hur mycket gott denna sorg från Herren gjorde er. Ni ryckte inte längre bara på axlarna, utan blev allvarliga och uppriktiga och var ivriga att göra er kvitt den synd som jag skrev till er om. Ni blev skrämda av vad som hade hänt och längtade efter att jag skulle komma och hjälpa er. Ni tog genast itu med problemet och räddade upp det genom att straffa den man som hade syndat. Ni har gjort allt ni kan för att rätta till det. Om jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som gjort orätt, inte heller med tanke på den som lidit orätt, utan för att ni själva inför Gud skulle se med vilken iver ni sluter upp bakom mig. Det var mitt syfte, ännu mer än att hjälpa den man som hade syndat eller hans far som han hade syndat mot. Förutom den uppmuntran ni gav oss genom er kärlek blev vi ännu lyckligare över Titus glädje efter besöket hos er. Ni uppmuntrade honom och fick honom att känna sig lugn. Jag hade talat om för honom hur det skulle bli och berättat för honom om min stolthet över er innan han lämnade mig. Ni gjorde mig inte besviken. Jag har alltid sagt er sanningen, och nu har mitt beröm inför Titus också visat sig vara sant. Han älskar er mer än någonsin. När han kommer ihåg hur villigt och med vilket stort förtroende ni lyssnade till honom. Detta gör mig så lycklig när jag nu är förvissad om att allt är väl mellan oss igen. Än en gång kan jag ha fullständigt förtroende för er. Kapitel 8. Nu vill jag berätta för er vad Gud i sin nåd har gjort för församlingarna i Makedonien. Även om de har gått igenom många prövningar och svårigheter har de fått uppleva en underbar glädje mitt i sin djupa fattigdom som inspirerat dem till en överflödande omsorg om andra. De gav inte bara vad de hade råd med utan mycket mer. Jag kan vittna om att de gjorde det därför att de ville det och inte därför att jag tjatade på dem. De bad oss att ta med det de samlat in så att de också skulle få vara med och dela glädjen i att hjälpa de kristna i Jerusalem. Det allra bästa var att de överträffade alla våra förväntningar. För det första de gjorde var att överlåta sig själva åt Gud och åt oss, vilka konsekvenser Guds plan än kunde få för dem. De ville också att vi skulle be Titus att besöka er och inspirera er att utföra er del av denna kärlekstjänst. Det var ju han som uppmuntrade er att ge första gången. Ni är, kära vänner, föregångare på så många sätt. Ni har så mycket tro, så många goda förkunnare, så mycket kunskap, så stor entusiasm och så mycket kärlek till oss. Nu vill jag också att ni ska vara föregångare i att dela med er. Jag ger er inte en order. Jag säger inte att ni måste göra det. Men andra är angelägna att göra det. Det här är ett sätt att bevisa att er kärlek är verklig och att den är mer än bara ord. Ni vet hur fylld av kärlek och godhet vår Herre Jesus var. Trots sina oerhörda möjligheter lämnade han allt för att hjälpa er. Han lämnade allt för att ge er allt. Jag skulle vilja föreslå att ni avslutar vad ni började att göra för ett år sedan. För ni var inte bara de första att lägga fram den här idén, utan också de första att förverkliga den. Eftersom ni har börjat så entusiastiskt, bör ni fortsätta det tills det blir avslutat och ge vad ni kan av det ni har. Låt orden bli handling. Om ni verkligen är ivriga att ge, så är det inte så viktigt hur mycket ni har att ge. Gud vill att ni ska ge av vad ni har, inte av vad ni inte har. Naturligtvis menar jag inte att de som tar emot era gåvor ska få det bekvämt på er bekostnad, utan bara att ni bör dela med er av vad ni har till dem. För närvarande har ni det gott ställt och kan hjälpa dem. En annan gång kan de kanske dela med sig till er när ni behöver något. På det sättet kommer alla att ha vad de behöver. Kommer ni ihåg vad skriften säger om detta? Den som samlade mycket hade inget kvar, och den som samlade lite hade tillräckligt. Därför bör ni också dela med er till dem som behöver. Jag tackar Gud för att han har gett Titus samma ivriga omsorg om er som jag har. Han följer med glädje mitt förslag att besöka er igen, men jag tror att han hade kommit i alla fall, för han är mycket angelägen om att få träffa er. Jag ska också skicka en annan välkänd broder med honom, en som i alla församlingarna är en mycket uppskattad förkunnare av de goda nyheterna. Församlingarna har utsett honom att resa med mig och överlämna gåvan till Jerusalem. Herren blir ärad genom detta, och det kommer också att visa vår iver att hjälpa varandra. Genom att resa tillsammans ska vi skydda oss mot misstankar, för vi är angelägna om att ingen ska kunna anmärka på vårt sätt att ta hand om denna stora gåva. Gud vet att vi är ärliga, men jag vill att alla andra ska tro det också. Det är därför som vi planerat det på detta sätt. Jag skickar ännu en broder till er, som vi av erfarenhet känner som en ärlig och uppriktig kristen. Han är speciellt intresserad av denna resa och ser fram emot den, eftersom jag har berättat för honom om er iver att hjälpa till. Om någon undrar vem Titus är, så säg att han är min medarbetare i allt mitt arbete för er. Och ni kan också säga att de andra båda bröderna företräder församlingarna här och är fina representanter för dem. Var snälla och visa dessa män er kärlek till mig och gör allt det för dem som jag offentligt har lovat att ni ska göra. Kapitel 9. Jag inser nog att jag egentligen inte alls skulle ha behövt nämna detta om att hjälpa Guds folk, för jag vet hur ivriga ni är att göra det, och jag har berömt er inför vännerna i Makedonien och sagt att ni var beredda att skicka ett offer för ett år sedan. Faktum är att det var er entusiasm som fick många av dem att börja hjälpa till. Men jag skickar de här männen för att visa att ni verkligen är beredda att ställa upp. Jag hoppas att det inte ska visa sig att jag denna gången hade fel när jag berömde er. Jag skulle få skämmas mycket, och det skulle ni också, om några makedonier här följde med mig och fann att ni ännu inte var färdiga efter allt som jag berättat för dem. Därför har jag bett de här andra bröderna att resa före mig. De ska se till att den gåva som ni lovade att samla in är klar och väntar på mig. Jag vill att det ska vara en verklig gåva och inte se ut som om den gavs under påtryckningar. Men kom ihåg att om ni ger lite, så kommer ni att få lite. En bonde som bara sår några få korn får bara en liten skörd, men om han sår mycket så får han skörda mycket. Var och en måste bestämma sig för hur mycket han ska ge. Tvinga inte någon att ge mer än han verkligen vill. Det är de glada givarna som Gud värdesätter. Gud kan slösa sina gåvor över er och ge er allt ni behöver och mer därtill. Och det kommer inte bara att räcka till för era egna behov, utan det kommer att bli så att ni med glädje kan ge till andra. Skriften säger, den gudfruktige mannen ger generöst till den fattige. Hans goda gärningar blir en ära för honom i evigheten. Samme Gud som ger bonden säd att så och goda skördar att bärga och äta ska också ge er möjligheter att skänka bort mer och mer. Ja, Gud ska ge er mycket så att ni kan ge bort mycket. Och när vi lämnar era gåvor till dem som behöver dem så kommer de att tacka och lovprisa Gud för er hjälp. Resultatet för er insats får alltså dubbel effekt. De som har behov blir inte bara hjälpta, utan de kommer dessutom att flöda över av tacksamhet till Gud. De får bevis på att era gärningar är lika goda som era ord, och de kommer att be innerligt och tacksamt för er, på grund av denna underbara Guds nåd som har blivit synlig genom er. Tacka Gud för hans son, Han är en gåva som är allt för underbar för att kunna uttryckas i ord. Kapitel 10. Jag ber er. Ja, jag, Paulus, ber milt som Kristus själv skulle göra. Ändå säger en del av er, Paulus är nog modig när han kan skriva brev, men när han kommer hit vågar han inte höja rösten. Jag hoppas att jag inte behöver visa er när jag kommer hur hård och skarp jag kan vara. Jag vill inte genomföra mina nuvarande planer mot en del av er, som tycks tänka att mina handlingar och ord bara är en vanlig människas. Det är sant att jag är en vanlig, svag, mänsklig varelse, men jag använder inte mänskliga planer och metoder för att vinna mina strider. Jag använder Guds mäktiga vapen, inte sådan som människor har gjort, för att slå ner djävulens befästningar. Dessa vapen kan bryta ner varje högmodigt argument mot Gud och varje mur som byggs för att hindra människor att finna honom. Med dem kan jag ta varje upprorisk tanke hos människor till fånga och leda den tillbaka till Kristus så att de inget högre önskar än att lyda honom. Jag kommer att använda dessa vapen mot varje upprorisk person sedan jag först använt dem mot er själva och ni har kapitulerat för Kristus. Problemet med er är att ni bara ser mig som en svag och kraftlös person, men ni ser inte under ytan. För om någon kan säga sig äga Kristi kraft och auktoritet så är det jag. Det kan verka som om jag skryter mer än jag borde om min auktoritet över er. En auktoritet för att hjälpa er, inte för att skada er. Men jag ska visa er att varje ord har täckning. Jag säger detta för att ni inte ska tro att jag bara vill skrämma er när jag tillrättavisar er i mina brev. Bry er inte om hans brev, säger en del. Han låter stort, men det är bara luft. När han kommer hit så ska ni få se att han inte är så märkvärdig. Han är heller ingen vidare talare. Men den här gången kommer min personliga närvaro att bli precis lika hård för er som mina brev är hårda. Men jag skulle inte våga säga att jag är lika framstående som dessa män som har talat om för er hur bra de är. Problemet är att de bara jämför sig med varandra och mäter sig själva mot varandra. Vilken dumhet. Vi skryter inte med en auktoritet som vi inte har. Vårt mål är att fullfölja Guds plan för oss och denna plan innefattar samarbete med er. Vi går inte för långt när vi påstår att vi har auktoritet över er, för vi var de första som kom till er med de goda nyheterna om Kristus. Vi försöker inte få beröm för det arbete som någon annan har gjort bland er. Istället önskar vi att er tro ska växa och vårt arbete bland er utökas inom de gränser som är utsatta för oss. Därefter ska vi predika de goda nyheterna för andra städer som ligger längre bort och där ingen annan arbetar ännu. Då kommer det aldrig att kunna sägas att vi arbetar på någon annans åker. Skriften säger, den som vill berömma sig ska berömma sig av vad Herren gjort. När någon skryter om sig själv och hur bra han har gjort något så betyder det inte så värst mycket. Men det är skillnad när Herren rekommenderar honom. Kapitel 11. Jag hoppas att ni har tålamod med mig när jag talar på det här sättet. Låt mig få säga vad som ligger på mitt hjärta. Jag oroar mig för er med Guds egen djupa omsorg. Jag är angelägen att er kärlek bara ska gälla Kristus. Tänk på hur en ung flicka spar sin kärlek för en enda man, den man som ska bli hennes make. Men jag är orolig och rädd för att ni på något sätt ska bli vilseledda från er rena och enkla hängivenhet åt Herren, precis som Eva bedrogs av Satan i Edens lustgård. Ni verkar vara så lättrogna. Ni tror vad man än berättar för er. Till och med om man predikar om en annan Jesus än den som vi predikar om, eller om en annan ande än den helige ande som ni tog emot, eller visar er en annorlunda väg till frälsning. Ni sväljer allt sammans. Ändå tycker jag inte att dessa fantastiska Guds budbärare, som de kallar sig, är bättre än vad jag är. Även om jag är en dålig talare vet jag åtminstone vad jag talar om, och jag tror att ni har lagt märke till det vid det här laget. För vi har bevisat det, gång på gång. Handlade jag oklokt och fick er att se ner på mig därför att jag predikade Guds goda nyheter för er utan att ta betalt. Istället plundrade jag andra församlingar genom att ta vad de skickade till mig och använde det medan jag var hos er så att jag kunde tjäna er utan kostnad. Och när pengarna var slut och jag blev hungrig bad jag fortfarande inte om någonting. För de kristna i Makedonien sände mig ytterligare en gåva. Jag har aldrig bett er om ett enda öre och jag tänker inte göra det heller. Det lovar jag er på fullaste allvar. Och jag ska tala om detta för alla i Grekland. Varför det? Därför att jag inte älskar er. Gud vet att jag gör det. Men jag tänker göra det för att sätta stopp för de män som skryter med att de arbetar för Gud på precis samma sätt som vi gör. Gud har aldrig sänt dessa män. De är bedragare som har lurat er att tro att de är kristna apostlar. Ändå är jag inte förvånad. Satan kan förvandla sig till en ljusets ängel, så det är inte att undra på att hans tjänare kan se ut som gudfruktiga män. Till slut kommer de ändå att få straff som deras onda handlingar förtjänat. Jag ber er att inte tro att jag har förlorat förståndet när jag talar på det här sättet. Men även om det skulle vara så, så lyssna på galningen, för han vill också skryta lite på samma sätt som de gör. Att ge mig själv beröm så här är verkligen inte något som Herren har bett mig att göra. Det är att handla som en dåre. Ändå fortsätter dessa män att tala om för er hur underbara de är. Och därför fortsätter jag också. Ni tror att ni är så visa. Ändå lyssnar ni med glädje till dessa dårar. Ni bryr er inte ens om när de gör er till sina slavar och tar allt ni har och drar fördel av er och sedan sätter näsan i vädret och slår er i ansiktet. Jag skäms över att säga att jag inte är stark och modig på det sättet. Men vad de än kan skryta med, nu talar jag som en dåre igen, så kan jag också skryta med det. De skryter med att de är hebreer, eller hur? Ja, det är jag också. Och de säger att de är israeliter, Guds utvalda folk. Dit hör jag också. Och är de ättlingar till Abraham? Det är jag också. De säger att de tjänar Kristus, men jag har tjänat honom mycket mer. Har jag blivit galen när jag skryter så här? Jag har arbetat hårdare än någon annan, suttit i fängelse oftare, blivit slagen otaliga gånger och mött döden gång på gång. 5 olika gånger har judarna gett mig sina fruktansvärda 39 prygelslag. 3 gånger har jag piskats med spö. 1 gång har jag stenats. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Jag har rest många tröttsamma mil. Jag har hotats av översvämmade floder, av rövare, av mitt eget folk och av andra folk. Jag har jagats av folkhopar i städerna och varit nära att dö i öknen, på det stormiga havet och bland män som påstår sig vara bröder i Kristus, men inte är det. Jag har levt med plåga och smärta och haft sömnlösa nätter. Ofta har jag varit hungrig och törstig och fått gå utan mat. Många gånger har jag frusit och inte haft nog kläder för att hålla mig varm. Vid sidan av detta har jag haft den ständiga oron för hur församlingarna har klarat sig. Vem begår ett misstag utan att jag känner hans sorg? Vem faller utan att jag längtar efter att få hjälpa honom? Vem blir andligen skadad utan att min vrede väller upp mot den som skadade honom? Men om jag ska skryta, så skryter jag hellre med det som visar hur svag jag är. Gud, Herrens Jesu Kristi far, som är värd all ära i evighet, vet att jag säger er sanningen. I Damaskus satte till exempel landshövdingen under kung Aretas ut vakter vid stadsportarna för att fånga mig, men jag blev nersläppt med hjälp av ett rep och en korg genom ett hål i stadsmuren och kom undan på det sättet. Knappast något att vara stolt över. Kapitel 12. Detta skryt är verkligen dåraktigt, men låt mig fortsätta. Låt mig berätta om de syner och uppenbarelser jag har haft från Herren. För 14 år sedan fördes jag upp till himlen och fick göra ett besök där. Fråga mig inte om det var min kropp som var där, eller bara min ande, för det vet jag inte. Bara Gud kan svara på det. Men jag befann mig där i paradiset och hörde så häpnadsväckande saker att det är bortom en människas förmåga att beskriva dem eller klä dem i ord. Och jag har under alla omständigheter ändå inte tillåtelse att berätta om dem för andra. Den erfarenheten är något att skryta med, men det tänker jag inte göra. Jag tänker bara berömma mig av hur svag jag är och hur stor Gud är som kan använda en sådan svaghet till sin fördel. Jag har mycket att skryta med och skulle inte vara någon dåre om jag gjorde det. Men jag vill inte att någon ska tänka högre om mig än han bör på grund av vad han verkligen kan finna i mitt liv och mitt budskap. Jag vill säga detta. Gud har själv sett till att jag inte inbillar mig något på grund av de fantastiska och obeskrivliga upplevelser jag har haft. Jag har ett ständigt återkommande lidande som plågar och besvärar mig. Det är som om en ängel från Satan slår mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Gud att slippa detta lidande. Varje gång har han sagt, nej, men jag är med dig. Det är allt du behöver. Min kraft syns bäst i svaga människor. Nu är jag glad att få skryta med hur svag jag är. Jag är glad att få vara en levande demonstration av Kristi kraft, istället för att visa min egen kraft och förmåga. Eftersom jag vet att allt sammans tjänar Kristi syfte, är jag glad för lidandet, förolämpningarna, prövningarna, förföljelserna och svårigheterna. För när jag är svag, då är jag stark. Ju mindre jag själv har, desto mer är jag beroende av honom. Ni har fått mig att handla som en dåre och skryta på detta sätt. Ni borde egentligen skriva om mig och inte få mig att skriva om mig själv. Det finns inte en enda sak som dessa fantastiska män har som inte jag också har, även om jag egentligen inte är värd någonting alls. När jag var hos er gav jag er alla bevis på att jag verkligen är en apostel, utsänd till er av Gud själv. För jag gjorde tålmodigt många under och tecken och mäktiga gärningar bland er. Den enda sak som jag inte gjorde, men som jag annars gör överallt i alla andra församlingar, var att göra mig till en börda för er. Jag bad er inte att ge mig mat eller en plats där jag kunde bo. Var snälla och förlåt mig denna oförrätt. Nu kommer jag till er igen, för tredje gången, och det ska fortfarande inte kosta er något, för jag vill inte ha era pengar. Jag vill ha er. När allt kommer omkring så är ni mina barn, och små barn betalar inte för den mat de får av far och mor. Tvärtom, föräldrarna ser till att barnen får mat. Jag är glad att få ge mig själv till er och allt jag har för ert andliga bästa. Även om det tycks vara så att ju mer jag älskar er, desto mindre älskar ni mig. En del av er säger, det är sant att hans besök inte tycks kosta oss något. Men han är en listig kar, den där Paulus, och han har lurat oss. Det måste vara sant att han på något sätt har gjort sig pengar på oss. Men hur? Har någon av de män jag skickat till er skott sig på er bekostnad? När jag övertalade Titus att besöka er och sände vår andra broder med honom, fick de ut något av det? Nej, naturligtvis inte. För vi har samma helige ande och vandrar i varandras fotspår och handlar på samma sätt. Jag förmodar att ni tror att jag säger allt detta för att komma på god fot med er igen. Det är inte alls så. Jag kan försäkra er, och Gud lyssnar när jag säger det, att jag har skrivit detta för att hjälpa er, kära vänner, för att bygga upp er andligt och inte för att hjälpa mig själv. För jag är rädd att jag inte kommer att tycka om det jag finner när jag kommer och besöker er. Och då kommer ni inte att tycka om det sätt som jag tänker handla på. Jag är rädd att jag kommer att finna er grälande och avundsjuka och arga på varandra. Att ni spelar stora, talar illa om varandra, pratar bakom ryggen på varandra och är fulla av högfärd och oenighet. Ja, jag är rädd att Gud ska förödmjuka mig när jag kommer till er. Och att jag kommer att bli ledsen och sörja. Därför att många av er som har syndat inte ens bryr sig om de onda orena handlingar som förekommer bland er. Kapitel 13. Detta är tredje gången som jag kommer för att besöka er. Skriften säger oss att om två eller tre har blivit vittnen till synd så måste den bestraffas. Ja, det här är min tredje varning när jag nu kommer på besök. Jag har redan varnat dem som har syndat. Det gjorde jag när jag senast var hos er. Nu varnar jag dem och alla andra om igen, precis som jag gjorde då. Den här gången är jag beredd att straffa dem strängt och jag kommer inte att skona dem. Jag ska ge er alla de bevis ni vill ha på att Kristus talar genom mig. Kristus är inte svag när han handlar med er, utan han är en mänsklig kraft i er. Hans svaga mänskliga kropp dog på korset, men nu lever han genom Guds mäktiga kraft. Vi är också svaga i våra kroppar som han var, men nu lever vi och är starka som han är och har all Guds kraft till förfogande när vi ska ta itu med er. Granska er själva. Är ni verkligen kristna? Klarar ni provet? Känner ni Kristi närvaro och kraft allt mer inom er? Eller låtsas ni bara vara kristna, medan ni i verkligheten inte alls är det? Jag hoppas att ni kan hålla med om att jag har klarat provet och verkligen tillhör Herren. Jag ber att ni ska leva på ett riktigt sätt, inte därför att det ska bli en fjäder i hatten för oss och bevisa att vår undervisning är riktig. Nej, vi vill att ni ska leva rätt, även om vi själva är föraktade. Det är vår uppgift att alltid uppmuntra det rätta och att aldrig hoppas på det onda. Vi är glada över att vara svaga och föraktade. Om ni verkligen är starka, vår högsta önskan är att ni ska bli mogna kristna. Jag skriver detta till er nu och hoppas att jag inte ska behöva gräla eller bestraffa er när jag kommer. För jag vill använda den auktoritet som Herren har gett mig till att göra er starka, inte till att straffa er. Jag avslutar mitt brev med en önskan att ni ska vara glada. Väx till i Kristus. Ta fasta på vad jag har sagt till er. Lev i harmoni och frid. Kärlekens och fridens Gud ska vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de kristna här skickar sina hälsningar. Herrens Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes vänskap ska vara med er alla. Paulus.